Jag har funnit att biblisk religion är en intelligent religion. Det är en religion som tål att prövas. Idag så vill jag dela med mig ut av tre av de här orsakerna. Tre orsaker till varför jag har valt att tro på att det finns en Gud. De tre orsakerna kan sammanfattas i tre ord. Och jag har tänkt igenom det här så att de här tre orden, de formar ett annat ord som är Gud. G-U-D, för att göra det enkelt för dig och mig att minnas vad vi har pratat om ikväll. Det första orsaken till varför jag tror på Gud är godhet. Att godhet existerar i vår värld. Minns ni vad vi läste från Bibeln? Att vi kan titta ut i vår värld och på grund av det vi ser i vår värld så kan vi välja att tro på något vi inte kan se. Min första orsak är det här. Att jag tittar ut i vår värld och jag ser att i vår värld så tycks det finnas moraliskt rätt och fel. Och jag tror att det är en orsak till att tro på att det finns en Gud. Nummer två. Ursprung. Jag tittar ut i min värld och jag ställer mig en enkel fråga. Varför finns jag till? Varför finns det någonting i världen? Och när vi tänker lite djupare i den frågan och kollar i vår värld så tror jag att vi hittar orsaker där till att tro att ursprunget till allting kan vara en Gud. Det sista är design. Jag tror att vi kan titta i vår värld och vi kan se egenskaper i universum, kvaliteter av design, av ordning, av struktur. Och jag tror att det är en orsak som du och jag kan ta till oss och säga, på grund av det jag ser väljer jag att tro på att det finns en Gud. Något jag kanske inte kan se. Hänger vi med? De här tre orsakerna vill jag dela med mig av ikväll. Låt mig börja med ursprung till allting. Varför finns det som finns till? Och jag vill hävda att när vi tittar ut i vår värld så kan vi komma fram till tre intelligenta, rationella, logiska slutsatser. Och det är de här. Nummer ett. Allt som har en början, allt som existerar och har börjat existera, det har ett ursprung. Nummer två, vi ska gå igenom de här noggrannare snart. Universum har en början. Och den tredje slutsatsen blir då, om allt som har en början har ett ursprung, och om universum har en början, så borde universum ha ett ursprung, eller hur? Och jag tror att det finns orsak att tro att universums ursprung kan vara en självexisterande Gud. Låt oss titta på den första meningen här. Ursprunget till allting. Jag hävdar att när vi tittar ut i världen så ser vi att allt som har en början har ett ursprung. Det här är en bild på mitt barn. Som inte är fött ännu. Först i november i år. När jag såg den här bilden så kom allt det här tillbaka till mig. Man säger, helt otroligt, kolla, en människa har börjat existera. Men jag minns när jag var liten och om man inte är uppvuxen med föräldrar som berättar om en gud eller en skapare eller om att det finns kanske någon gud som är orsaken till allting, så kommer ganska snart en fråga hos barn som växer upp och det är den här. Vart kommer min syster ifrån? Vart kommer jag ifrån? Vart kommer du ifrån, mamma, pappa? De säger mormor, morfar. Men jag ställer frågan, men vart kommer de ifrån? Hänger ni med? Jag tror vi alla har gjort den här tankeleken någon gång. Och vi kan gå bakåt och bakåt och bakåt och bakåt. Och vi märker att det är allt som vi ser runt omkring oss. Jag själv, mina föräldrar, mina morföräldrar, deras morföräldrar och så vidare och så vidare och så vidare. Det finns alltid någon orsak eller något ursprung eller något upphov till deras existens som redan fanns innan. Men om nu allt som vi ser runt omkring oss som har börjat existera har en ett ursprung. Om nu allt i det här rummet, allt i Arvika, om allting i Sverige, om allt i världen, om månen och planeterna, om allting som vi kan tänka oss som har börjat existera, om den här lagen gäller, att allt i universum, allt vi kan tänka oss har en orsak, ett upphov, ett ursprung. Kan det då vara så att själva universum, all existens, också har ett upphov, eller ursprung, eller orsak till sin existens? Jag vill hävda att så är det. Faktum är att vetenskapsmännen håller med mig. Vetenskapsmännen håller med mig om det här faktum att universum har en början. Och nu behöver jag att vi tänker lite grann. Först så vill jag att ni ska titta på den bilden här som är en man, Edwin Hubble. Han började titta ut i galaxen, ut i stjärnorna, ut i rymden. Och han började en forskning i början på 1900-talet som bidrog till och slutade i att vetenskapsmän idag enkelt tror på att allt som finns i universum, tid, rum, materia och energi, allting måste haft en början. Okej? Antingen så kan man tro att universum, nej, det kanske är evigt, det kanske alltid har funnits, alltid existerat. Jag vill hävda att universum har haft en början. Jag håller med vetenskapsmännen, jag håller med fysikerna, men också om vi tänker efter lite filosofiskt. Är det någon här inne som har försökt att räkna till en oändlighet någon gång? Någon som har försökt? Ingen? Varför inte? När du har räknat till en oändlighet, hur mycket mer kan du fortsätta räkna då för att räkna till oändligheten? Hur mycket mer? Oändligt, eller hur? För man når aldrig dit, visst? För man bara räknar. Det finns alltid en siffra till att säga, eller hur? Och man fortsätter och fortsätter och fortsätter. Precis som att man inte kan räkna till en oändlighet, så kan man inte heller passera ett oändligt antal stunder. Vad jag menar är det här. Säg att jag börjar här någonstans. Här är noll. Okej? Dit ligger oändligheten. Och dit ligger minus oändligheten. Jag börjar räkna. Eller jag börjar på dag ett. Eller stund ett. Vad det än är. Nu har jag passerat stund ett. Puff. Nu stund två. Puff. Nu stund tre. Eller hur? Hur långt kan jag någon gång komma fram till oändligheten? Ja eller nej? Nej. Nu tänker jag att vi vänder det här upp och ner nu. Tjuff, smack. Okej? Okay. Här är nu noll. Där borta är jag någonstans. Nu, kan jag någon gång komma fram till noll? Om jag hela tiden måste försöka passera en oändlighet. Kan jag det? Nej. Precis på samma sätt som jag aldrig kan komma till oändligheten om jag börjar härifrån, puff, 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 så kan jag aldrig komma till noll om jag börjar där borta. Hänger ni med? Eller börja var faktiskt ett dåligt ord. För faktum är att jag kan aldrig komma till noll, för jag måste passera en oändlighet, och det innebär att jag aldrig har börjat någonstans. Enkelt så säger det här filosofiska resonemanget följande. Du och jag har kommit till dagens datum, eller hur? Vi är i den här stunden, visst? Nu tog den stunden slut och nu är vi en annan stund. Hänger ni med? Vi är här. Och faktum att du och jag är här innebär att vi har inte passerat ett oändligt antal stunder. Som mänsklighet, som värld, som universum. Hänger ni med? För vi är här. Så det betyder att det ligger inte en oändlighet bakom oss. Utan en början någonstans. Någon gång togs första steget för att komma hit till den punkt vi är idag. Nu, det här var några av de mest komplicerade sakerna ikväll. Men vad jag försöker säga enkelt det här. Filosofiskt, vetenskapligt, så kan vi konstatera att universum måste haft en början. Men om nu de här två sakerna stämmer. Nummer ett, att allt som har en början har ett ursprung. Och nummer två, universum har en början. Då kommer det nästa, sista logiska slutsatsen. Och det är att universums ursprung kan vara en självexisterande gud. Eller snarare sagt, en självexisterande någonting, vad det än är, med egenskaper av konceptet gud. Låt mig förklara. Precis som att bordsmakaren är separat, skild ifrån bordet, inte en del av sin skapelse, så behöver också universums ursprung vara någonting skilt från, inte en del av det skapade. Hänger ni med på det? Om det nu finns ett ursprung till universum, ett upphov till universum. Det vill säga, vad det än är som är ursprunget till upphovet, så måste det vara överstående. Någonting där ute, någonting som i vår skapelse vi inte kan riktigt greppa. Hängde ni med på det? Till exempel oändligt eller evigt. Det vill säga, universums ursprung kan inte själv ha haft en början. För vad säger vår lag? Jo, att om det hade en början så finns det en orsak för den, eller hur? Det är därför man säger så här, nej men vem skapade Gud då? Den frågan är helt, det är en inte-fråga. För Gud i sin egen natur, eller definitionen, eller konceptet av Gud är en evighet. Det vill säga någonting som existerar i sig själv. Och det är det vi kommer fram till. Om vi närmar oss den här frågan, vart kommer allt ifrån? Så kommer vi alltid fram till, vetenskapligt och filosofiskt, så kommer vi fram till ett steg där vi säger, här kan vi ana en oändlighet. För vad det än är som är upphov till allting, så kan inte det ha ett upphov. Hänger vi med? Utan det måste vara i sig själv existerande. Vad orsaken till universum än är, så måste det vara något som inte får existens, utan som är existens i sig själv. Hänger vi med på det? Och det är beskrivningen utav Gud. Filosofer säger så här, det måste vara en orsakslös orsak, eller ett ursprungslöst ursprung. Det vill säga, vi kommer fram till en bild eller en förnimmelse eller ett anande utav någonting högre. En evig Gud. Dessutom så måste det här, vad det än är, ha en annan egenskap, och det är det här. Den måste vara allsmäktig. Det vill säga ha kontroll och kunna styra över allt i universum. För om nu den här orsaken har orsakat all den energi, alla de starka krafter och naturlagar som finns i vår värld, så måste den energin och kraften finnas i upphovet, i ursprunget, för att kunna göra den skapelsen. Hänger vi med? Så den här ursprunget måste vara i sig själv existerande, evig, det måste vara allsmäktig. Nu, det här är ord och beskrivningar utav den bild eller det koncept som vi har utav en gud. Vad enkelt vill säga är det här. Om vi tittar ut i vår värld och i vårt universum, så kan vi konstatera tre fakta, tre orsaker som du och jag kan välja att tro på. Och det är nummer ett, allt som har en början har ett ursprung. Nummer två, universum har en början. Och nummer tre, universums ursprung kan vara en självexisterande gud. Du behöver inte kalla dig Gud. Du kan kalla det Allah. Du kan kalla det spaghetti. Du kan kalla det precis vad du vill. Men vad du än kallar ursprunget eller upphovet, så måste det ha egenskapen av allsmäktig, evig och i sig själv existerande. Hänger ni med? Och jag väljer att kalla det Gud. Nu, det är den första orsaken till varför jag har valt att tro på en Gud. Den andra orsaken är att vi kan se design i naturen. Nu, det här är en av de vanligaste orsakerna till varför människor genom historien har valt att tro på att det kan finnas en skapare eller en Gud som upphov till vår existens. Nu ställer vi oss inte frågan varför finns det som finns till, utan nu ställer vi oss frågan varför ser det som finns till ut så som det gör? Det vill säga, varför ser universum eller världen ut just så som den gör? Varför är det inte bara en stor klump av oordning? För faktum är, när vi tittar ut i världen så ser vi struktur. Vi ser information. Vi ser organisation. Vi ser design. Och tre förnuftiga, intelligenta slutsatser kan du och jag komma till om vi tittar på vår värld. Och det är nummer ett. Design och information kräver en designer. Det vill säga en intelligens. Universum har egenskaper av design. Och nummer C. Universums designer kan vara en intelligent skapargud. Jag minns när jag följde med en av mina vänner. Då så trodde jag inte på Gud. Hade aldrig läst Bibeln. Jag följde med min vän. Han var muslim. Han tog mig till en moské. Och vi gick in där. Han skulle visa vad hans religion handlade om. Nu, där stod en man som berättade en illustration eller en analogi som kallas för urmakaranalogin. Någon som har hört talas om den? Den är enkel. Den säger enkelt så här, att en man går och hittar en klocka, ett ur. Och han ser den klockan och han tar upp den och han säger: den här är så komplex, så organiserad och strukturerad, så att här måste det finnas, eller här finns det design. Så om det finns design i det här föremålet som man tittar på, så borde det också finnas en intelligent designer, eller hur? Som har skapat eller som har designat det här komplexa föremålet. Inte bara att det finns någonting, utan det är också en komplex strukturerad design i det föremålet. Hänger ni med på vad jag säger? Nu, det är en skillnad om jag hittar en sten och säger, den ser inte så designad ut eller bearbetad eller behandlad. Och en skillnad om jag nu hittar en klocka, eller hur? Nu, min muslimska vän berättar den här illustrationen och jag tänkte så här: det här är lustigt. För jag studerade då på Örebro universitet, filosofisk matematik kallades det. Det var intressant, för en sak som jag gjorde var ett projekt där jag gick ut i naturen och hittade matematiska samband i naturen enkelt. För att beskriva historien kort så studerade jag någonting som kallas för det gyllene snittet. Någon som hört talas om det? Det gyllene snittet. Nu var det enkelt där, att man hittar ett samband, ett förhållande ute i naturen som tycks finnas lite överallt. Det finns en psykologisk intressant del i gyllene snittet, och det är det här. Att saker som har de proportionerna enligt gyllene snittet anser du och jag som människor, och faktiskt djur, vara estetiskt tilltalande. Några filosofiska matematiker säger så här, de kallar det för den gudomliga proportionen. Det vill säga, det antyder att det finns någon typ av design, struktur eller ordning i saker som inte har något samband. En kotte, en banan, Ett träd med grenarna som sticker ut. Ett ansikte på en människa. Höjden på en häst. Och relativt manhöjd och fulla höjd. Massa sådana här samband och förhållanden. Som antyder en strukturerad design i vår natur. När jag minns, jag sprang omkring där och kollade på kottar. Och jag tänkte, hur är det egentligen med den här urmakaranalogin? Kan det vara så att varför vi ser egenskaper av design i universum är för att det faktiskt finns en intelligent designer bakom allt som finns? Men låt oss titta på det första, det är ganska enkelt. Vår första slutsats var att information och design kräver en designer. Jag tror vi alla kan hålla med om det, eller hur? Ser ni den roboten här? En komplex, organiserad, strukturerad skapelse. Den har design. En av de mest avancerade robotar som faktiskt kan gå på två ben. Honda har gjort den. Asimo kallas den. Den kan till och med springa. Det ser intressant ut, den springer så här. Ungefär den hastigheten också. Men det är ett stort framsteg för mänskligheten att kunna göra någonting som liknar till och med en människa. Nu den komplicerade designen, när alla vi ser på den så tänker vi, där ligger mycket arbete bakom. Ingenjörsarbete, beräkningar, organisation, design, strukturering, eller hur? Men ser ni bilden till höger? Har ni någon gång tittat på er egen kropp? Har du sett vilken avancerad, komplicerad produkt det är? Nu, när vi ser design, komplex organisation och struktur och information i någonting, vad det än är, så tänker du och jag intuitivt och direkt logiskt och rationellt, det måste finnas en intelligens bakom den designen, strukturen eller informationen. För att göra det enkelt, låt oss gå ut på stranden igen. Vi går där på stranden, men nu hittar vi inte längre fotspår, utan nu hittar vi att det står i stranden, hej. Är det information? Det är information, eller hur? Nu, du och jag kan tänka så här. Någon kanske säger, ja, men det är inte så konstigt. Titta på vinden som blåser, vågorna slår upp. Ni ser att det blir ränder i stranden här. Med tillräckligt mycket slump och tillräckligt mycket kraft och vid riktiga förhållanden så kan ju ränderna faktiskt bilda bokstäverna H-E-J. Visst kan någon säga så? Nu, jag kan säga så, visst. Eller så kan jag säga så här. Informationen antyder för mig att det finns en intelligens bakom den informationen. Eller hur? Vad vill du tro på? Grejen är det här. Att när vi hittar komplex struktur och information i till exempel DNA-molekylen. Massvis med information. Så kan du och jag, precis som vi tittade på stranden, titta på byggstenarna i livet och mänskligheten, i levande organismer. Titta på DNA-informationen och säga, vart kommer det ifrån? Antingen kan jag säga, ja, med tillräckligt mycket slump, tillräckligt mycket kraft och vissa förhållanden så kanske det här ramlade ut så som det är. Eller så kan jag säga, nej, information. All min erfarenhet, alla vetenskapliga studier visar att information kommer ifrån en intelligens. Hänger vi med? Och det är vår sista slutsats som vi kan komma till. Först kan vi konstatera det som vi redan har gjort. Universum har egenskaper av design, eller hur? Av komplex struktur och organisation. Och information. Nu, nummer C. Universums designer kan vara en intelligent skapar-gud. Ser ni den intressanta bilden här? Någon som sett den förut? Jag ska förklara vad det är. Det är en bild som är en del i ett projekt. Det vi som människor letar efter gröna gubbar ute i universum. Det är ett projekt som kallas för Search for Extraterrestrial Intelligence. Det vill säga vi letar efter utomjordisk intelligens. Och vad man gör är att man skickar iväg saker som till exempel det här som man skickar iväg på 70-talet. Man skickar iväg den här och det här föreställer faktiskt en rad information och struktur. Ni ser symmetrin, eller hur? Och här i så kan man faktiskt hitta DNA-strängen som är det vita i mitten där. Man kan hitta kolmolekylen. Man kan också se här människokroppen, ser ni det röda där? Hur som helst, det här är en beskrivning utav vår värld, vår jord, som man har skickat ut helt enkelt. För att man tror det här, om vi skickar ut den här informationen ut i universum genom signaler och på vissa plattor som man skickar ut som folk kan läsa. Och om det nog finns någon grön gubbe där ute som tittar på den här informationen, så menar forskarna att då drar de slutsatsen information kommer från en intelligens. Och de förstår, vi är inte ensamma i universum. Hänger ni med? Likadant så söker man efter information från universum genom olika typer av signaler. Och man sitter vid datorer som låter pip. Okay? Men det är mycket slump där. Det är bup. Men om man nu helt plötsligt skulle märka en strukturerad ordning av komplex information. Någonting i stil med pip. Hänger ni med? Struktur, och så fortsätter det så en lång rad. Till exempel så tänker man, vänta nu. Här finns komplex organisation och information. Och vad man skulle dra för slutsatser då är, de här forskarna som sitter och tittar på dataskärmar, är det här. Det kanske finns en intelligens där ute någonstans. En grön gubbe som skickar de här. Okay. Grejen är det här. Alla tänkande människor, när man ser komplex design och organisation och struktur och information, så drar vi alla slutsatsen att det finns en intelligens bakom det här. Men faktum är att hela vår värld är uppbyggd och strukturerad och organiserad och har egenskaper av information eller design. Så för mig är det bara logiskt och ytterligare ett steg i rationellt tänkande att säga, upphovet till all strukturerad komplex design som finns i vår värld måste vara en intelligens. Hängde vi med på det? Nu ska jag sammanfatta i slutet för oss som inte riktigt hänger med. Okej? Okay? Det var min tredje och andra orsak till varför jag tror att det kan finnas en gud där ute. Design och information kräver en designer. B. Universum har egenskap av design. Och universums designer kan vara en intelligent skapargud. Det sista jag vill prata om är godhetens existens. Jag har många kristna släktingar och vänner. Och jag minns hur de försökte berätta för mig om deras tro. Och någonting som de sa till mig ibland var så här. Dan, du behöver bli en bättre människa. Jag förenklar det nu, okej? Okay? Dan, du behöver någonting som kallas omvändelsen. Bort ifrån det liv du lever. Vet ni vad mitt svar var? Vet ni vad jag tänkte? Jag sa, va? Jag? Som aldrig har dödat en människa? Jag som aldrig har våldtagit någon eller gjort något dumt? Jag är ju en ganska schysst kille. Jag är en trevlig person. Jag är en ganska god människa. Jag behöver inte din gud eller din religion. Någon som har hört det någon gång från en av era vänner? Nu så tänkte jag. Och jag minns hur en av mina vänner sa så här till mig. Efter att jag sa det, en kristen vän. Jag sa, men du, menar du, jag är ju en god människa. Vad menar du? Min vän sa så här. Han började inte argumentera. Började slåss och säga, nej Dan, du är jättedålig. Nu ska du må dåligt så att du kan komma till Gud. Nej, så sa inte min vän. Min vän ställde en fråga till mig. Han sa, Dan, vad menar du med att du är en bra människa? Vad menar du med att du är en god människa? Och jag som vill ha svar på tal, jag försökte säga något, men jag tänkte, vänta nu. Ja, vad betyder det? Och jag kommer något, nej men jag har aldrig dödat någon. Eller gjort de här sakerna. Och försökte komma ur det. Men faktum är att den kvällen, och många kvällar efter det, så låg jag och funderade. Vad menar jag egentligen? Vad är gott? Vad är rätt? Vad är fel? För vet ni vad? Det tycks vara så att när du och jag tittar ut i vår värld och på mänskligheten, så finns det någonting som vi ibland kallar för moral. Moraliskt rätt och fel. Oavsett vilken världssyn du har, eller världsåskådning eller religion, vilken bakgrund eller erfarenhet du har, utbildning eller var du än är, vart du än bor på planeten jorden, så tycks där finnas någon typ av moral som är gemensam på många ställen i vår värld. Ett något typ av system av som säger, det här borde du göra, det här borde du inte göra. Vi kommer snabbt fram till 3 enkla slutsatser. Nummer A är det här. En absolut moral. Vad jag menar med det är en moral som gäller överallt. Som inte skiljer sig. Som är lika sann i Sverige som i Tyskland. Eller Afrika. Okay? Men en absolut moral har ett överstående ursprung. Det vill säga att det är ett ursprung utanför oss. Jag kommer snart prata mer om det. B. Absolut moral finns i universum. Men om nu absolut moral finns och absolut moral har nått ett ursprung som är skilt ifrån vårt universum, något som är överstående oss, så har det faktiskt egenskaper av en gud. Och den sista slutsatsen är väldigt nära för mig, om jag tänker rationellt. Absolut moral har sitt ursprung i en kärleksfull guds karaktär. Nummer A, låt oss kolla på det. Det finns olika förklaringar till vart moral kommer ifrån och vad gott och rätt och fel är för någonting. Det finns olika förklaringar, men jag menar att alla de förklaringar bara visar för oss att en moral måste ha ett överstående ursprung. Det vill säga, det är inte upp till mig som individ eller som samhälle eller kultur att säga vad som är rätt och fel, utan det finns något överstående. Låt oss prata om det lite grann. Någon säger så här: moraliskt rätt och fel, det är kulturellt, eller man kallar det för social relativism. Det vill säga, någonting som är rätt och fel i Afrika är inte rätt och fel i Europa och vice versa. Problemet är det här. För man kanske säger så här att, nej men där borta så kanske det är okej att bete sig på ett visst sätt, men här så är det fel att bete sig på ett visst sätt. Det vill säga, det skiljer sig, och det är på grund av kultur och sociala normer. Nu, jag har problem med det. För det första, bara för att det skiljer sig lite grann mellan kulturer, så betyder inte det att det är så det borde vara. Och moral är en beskrivning på hur det borde vara. Kulturell relativism är bara en beskrivning på hur det är, inte hur det borde vara. Hängde vi med på det? För att ta en illustration. Det är skillnad för Dan att säga jag är Dan, eller hur? Eller att säga jag är den jag är. Nu, det är bara ett konstaterande av hur det är, visst? Men det är en skillnad att säga jag är den jag borde vara. Hänger ni med på det? Visst är det skillnad? Det första är bara ett konstaterande av hur det är. Det andra är ett moraliskt påstående. Jag är den jag borde vara. Och kulturell social relativism är faktiskt bara en beskrivning av hur det är. Inte en beskrivning av hur det borde vara. Hänger vi med på det? Men det finns en annan idé. Och det är en individuell relativism. Det vill säga, moral bestäms inte bara av kultur eller ett samhälle, utan det bestäms av mig som individ. Det som är rätt för mig, det är rätt. Och det som är rätt för dig, ja, det kanske är rätt för dig. Även om det är totala motsatser. Och det är det som är problemet med det här. För då blir alla diskussioner och alla konversationer om vad som är rätt och fel helt meningslösa. Om man menar att moral har sitt ursprung i mig som individ. Det kan det inte ha. Och inga människor på planeten jorden lever praktiskt på det sättet. För alla menar att det finns rätt och fel. Till exempel, om jag ställer frågan, var det som Hitler gjorde när han mördade massvis med människor, var det rätt eller fel? Vad skulle du säga? Du skulle säga att det var fel. Och många människor hade hållit med dig. Men vad du säger när du säger att det är fel är inte, ja, min åsikt är att det är fel. Utan du menar, det var fel. Låt oss ta alla människor på jorden som tror att Hitlers beteende var fel. Och så tar vi bort alla dem. Puff! Betyder det att Hitlers beteende blir rätt? Nu, det är vad kulturell och social relativism säger. För den säger helt enkelt, det bestäms av majoriteten, av samhället, av kulturen. Men problemet är att om nu hela Tyskland bestämmer att Hitler ska lyda och vi ska döda massa folk, bara för att majoriteten i ett samhälle eller en kultur eller ett land säger så här ska det vara, betyder inte att det är rätt. Hänger ni med? Moral har därmed ett överstående ursprung som inte kan spåras till min kultur eller mitt sociala umgänge eller majoritetsröster eller mig som individ för den delen. Utan absolut moral, det vill säga något som är rätt och fel oavsett vart jag är, måste ha ett ursprung som är överstående vår existens. Någon annan säger, moral är det bara en konsekvens av evolution. Det vill säga, det finns där och har utvecklats för att gynna min överlevnad. Det är bra om jag är snäll och trevlig mot andra och därför gynnar min överlevnad och jag får mer avkomma. Okej? Nu, det är en annan förklaring. Jag har problem med den också. För det finns saker i vår värld som du och jag anser är ädla eller rätt, något som är bra, som inte gynnar vår överlevnad eller min avkomma. Till exempel, om jag ger mitt liv för att rädda en annan människa, kommer det gynna min överlevnad? Kommer det? Nej, för jag dör, eller hur? Men ändå så anser du och jag att det kan vara moraliskt rätt att kanske ge uppoffringar för någonting annat. Eller hur? Ett annat exempel är det här. Det finns saker som är fel att göra som kanske skulle gynna min överlevnad. Säg nu att evolutionen, det är det som styr moralen. Och så helt plötsligt i min dans biologiska klump så sker en mutation som ska vara till min fördel. Att gynna min överlevnad och min avkomma. Som säger så här, Dans moral är nu att det är rätt att gå runt och våldta så många kvinnor han hinner under sin livstid. Kommer det gynna min avkomma och min avkommas överleva? Kommer det? Kommer det? Ja, absolut, för det kommer sprida massa danbarn överallt, visst? Ursäkta illustrationen, men jag vill visa hur ologiskt och orationellt det är att säga nej, men moral kanske har sitt ursprung i evolution. För du och jag anser att det är fel, oavsett om det gynnar min avkomma eller min överlevnad på det sättet. Visst? Så evolution, social relativism eller kultur är inte tillfredsställande svar på moralens ursprung. Det måste vara något överstående. I stil med när du och jag spelar fotboll så sätts reglerna och lagarna utanför planen, eller hur? Och vårt universum eller vår värld skulle vara som om du och jag är på planen. Lagarna och reglerna är bestämda, det är över oss. Jag kan inte helt plötsligt säga, jag tar upp bollen med händerna och sparkar in den i mål, eller hur? Det är inte upp till mig att bestämma vad som är rätt och fel. Likadant är det när vi tittar ut i vår värld och ser att det tycks finnas någonting som är moraliskt rätt och fel. Men det måste vara ett övernaturligt eller överstående ursprung. För att det är inte upp till mig att bestämma vad som är rätt och fel. Nu grejen är att det finns absolut moral i universum. Alla vet det intuitivt. Alla lever så som om det fanns. Till exempel, människor anser överallt i alla kulturer, oavsett vart du bor, så i människans inre väsen så reagerar du snabbt och säger: det här är fel om någon torterar ett barn till döds. Och du menar inte att det är fel bara för att du i din kultur, eller du tycker det, eller ditt samhälle tycker det. Du menar: det här är fel. Det finns många sådana exempel. Grejen är att familjeliv och kärlek och relationer blir helt meningslösa om moral inte fanns. Den logiska slutsatsen, om man säger att det finns inte absolut moral, om man nu vill leva på ett sätt som säger nej, men det finns inget överstående utan det är bara upp till mig, det absolut mest förnuftiga vore helt enkelt att ta sitt liv. För det finns ingen mening längre. Det finns ingen idé att leva. För att allt som du värdesätter och säger det här är gott och bra och riktigt, det här är fel, det här är inte bra, de sakerna är inte verkliga. Det är bara din inbild, vad du tycker eller ditt samhälle, din kultur menar. Det har ingen substans. Hänger vi med på det? Det måste ha ett överstående ursprung. Och det leder till mitt sista slutsats. Om det nu har ett överstående ursprung, så beskriver det faktiskt den här skaparguden som upphov, som en personlig, kärleksfull gud. För om moral är en föreskrift om hur det borde vara, så är det någon som kommunicerar till ditt och mitt samvete. Någon kommunicerar till världen om vad som är rätt och fel. Och kommunikation förutsätter en intelligens eller en person som vi just pratade om, visst? Så det måste finnas en personlig gud eller en personlig upphov någonstans där ute. Det vill säga, Gud är inte bara en sak eller någon teoretisk fakta, utan Gud är en person vars innersta väsen, vars karaktär är det som utgör vad som är rätt och fel. Ni vet, när jag fann att det här kan vara en god förklaring till varför det finns rätt och fel i vår värld, så började jag söka efter människor som levde efter det exempel som en sån här Gud har gett oss. Det vill säga, som försöker leva efter Guds vilja. Och vet ni vad jag fann? Jag fann mycket till min besvikelse av att det finns så många som menar att de känner Gud, de har en sanning, de har en religion eller någon typ av tro, men de lever inte upp till eller lever efter den tron och den religionen. Men vet ni vad jag också fann i vår värld? Jag fann människor som visade osjälvisk, äkta, genuin kärlek till mig. Som var intresserad av vad jag tyckte, vad jag kände, och som inte dömde mig för det sätt jag betedde mig, eller min tro, eller de tankar som jag hade. Jag fann en grupp människor som kallas för kristna. Och där i så fann jag människor som visade att de brydde sig om mig. Jag har sett att i vår värld så finns inte bara tråkiga saker, ondska, lidande, sorg och död. Det finns också glädje. Det finns också kärlek. Det finns också folk som bryr sig om oss. som vill visa att de vill att jag ska må bra. En orsak till varför jag har valt att tro på att det finns en Gud är för att jag har sett att godhet existerar. Och dess ursprung kan inte vara någonting i vår värld, utan måste vara någonting överstående. Mina tre orsaker till varför jag har valt att tro på Gud sammanfattas i godhet, som jag just har pratat om. Precis som Bibeln sa, så kan vi titta ut i världen och se på vår värld att det finns moraliskt rätt och fel. Rationellt tänkande kan leda mig fram till att ursprunget eller upphovet till det kan vara en kärleksfull, personlig Gud som bryr sig om mig. Det andra är ursprung. Varför finns överhuvudtaget någonting? Och det leder mig fram till att tänka och säga, ursprunget till allting kan vara en i sig själv existerande Gud. Och design, det mest vanliga exemplet på varför människor genom historien har valt att tro på att det kan finnas en Gud där ute. Vi ser en komplex och organiserad, strukturerad värld. Och det kräver, och det talar till mig, det skriker till mig. Någonstans finns en intelligens som upphov till min existens. Men jag vill säga något i slutet. Och det är det här. Varför jag har valt att tro på Gud beror inte enbart på en massa teoretisk fakta eller någon typ av intellektuell tankeverksamhet. Utan ytterligare en orsak. Det här har varit en del av min vandring. Men det kanske inte är din situation eller där du är just nu. Men oavsett vart du är så vill jag säga det här. Det finns rationella, förnuftiga orsaker till den tro som du kan välja att ha på en Guds existens. När jag var 22 år gammal så var det inte någon intellektuell teoretisk övning som ledde till att jag sa att min världsbild som jag haft fram till 22 år helt och hållet måste förändras. Jag minns hur jag satt där med den här boken i mina händer och jag blev överbevisad och övertygad om inte att Gud existerar, utan att han bryr sig om mig. Att han är intresserad i Dan som en person. Jag fann, 22 år gammal, en relation med den Gud som jag intellektuellt och förnuftigt förstod måste finnas. Det är min sista orsak till varför jag har valt att tro på Gud. Jag har lärt känna honom. Jag har mött honom. Gud har talat till mig. Jag har en erfarenhet med Gud. Och det finns inte en människa i världen som kan säga, Dan, det är inte sant. För jag har upplevt det. Och jag vill utmana dig. Jag vill uppmuntra dig, vem du än är här inne. Och vem du än är som lyssnar till vad jag säger just nu. Sök efter den här Guden. Sök efter det som genom rationellt och förnuftigt tänkande leder oss till slutsatsen. Det måste finnas någon där ute. Någon måste finnas. Men vem är han? Vem är Gud? Vad vill han? Vad vill han med just ditt liv? Börja det söka.